Kungars kung och herrars herre. Och vi fortsätter att välkomna dig in i den här stunden, Jesus. Tack för det som du gör och den du är. Och vi längtar efter mer av dig, Jesus. Tack för det. Och vi lägger resten av den här gudstjänsten i dina händer och ber att du kommer och låter din vilja ske. Låt ditt rike komma mitt ibland oss och låt oss få lära känna dig ännu mer, Jesus. Vad spännande, hörni. Där fordret där hänger. Vad roligt att se er. Ni som har följt programmet här senaste och hörde vad Andreas sa innan vet ju att det är en liten speciell uppläggning på predikan idag. I den här församlingen så kan ni förvänta er att vi alltid kommer predika Guds ord. När ni kommer hit så får ni alltid ta del av Guds ord genom predikan. Och det kan man göra på lite olika sätt. Och idag har vi valt att göra det genom ett panelsamtal. Och ni som varit här tidigare under de 2-3 senaste söndagarna tror jag så har ni fått möjligheten att lämna in frågor till den här panelen. Vi har haft en liten låda här ute och vi har uppmuntrat att skicka in frågor också via mail. Frågor om den kristna tron, frågor om Bibeln, frågor om ja, men som rör lärjungaskap och allt liksom med den kristna tron. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt att gå igenom de här frågorna tillsammans med er idag. Det har kommit in ganska många frågor. Jag hade kanske hoppats på fler. Jag tror inte att det kanske betyder att vi alla är fullärda här. Men det kanske är att man har missat att det går att ställa frågor. Men jag vill bara liksom uppmuntra er att fortsätta ställa frågor. Våran Gud är en Gud som tål att, och Bibeln tål att liksom ställa frågor till. Så därför vi också liksom ha ett sånt här tillfälle att lyfta upp att det är okej att undra saker. Det är okej att brottas med tron. Det är okej att inte alla frågor har enkla svar. Så Robin och Roland, ni kan komma upp här. Vi har liksom en panel bestående av mig, Robin och Roland idag. De kan få en liten applåd. Vi kände det att för att kunna göra det här så bra som möjligt behöver vi vara alla tre. Vi behöver vara någorlunda full styrka. Och du har en ny bibel, ser jag.
Guds ord ska ju vara lätt och hjälpa oss när vi bär på tunga bördor. Mm.
Är det något du fick i julklapp? Eller är det en...
Nej. Egentligen har jag vet inte hur många biblar jag har här i näven just nu. Den här stora, bruna, vackra saken, det är församlingens bibel. Sen har jag en bibel som jag använder vanligtvis. Sen har jag mobiltelefon med x antal biblar i.
Du kommer fullt utrustad, kan man säga. Och Robin, du också med dig något?
Jag fick också en extra här.
En extra. Roland började dela ut till oss här. En liten och en stor. Ja.
Du hade någon poäng med det, eller
hur?
Ja,
men det, grejen är så här att...
Hur var det, Roland? Du hade någon...
Jo, men det är så här att det känns, är väldigt viktigt att säga att Bibeln kan se olika ut. Men det viktigaste är att vi hittar det centrala i Bibeln. Och det finns ju... Jag tror det var en man som hette Martin Luther. Har ni hört talas om honom? Det var en bibelvers i Johannes evangeliet som ligger i det nya testamentet. Det tredje kapitlet, vers 16. Den versen kallade han för den lilla bibeln. Precis. Och med det ville han säga att om man kan den versen och tillgodogör oss den, då har vi hittat det viktigaste och centrala i hela bibeln. Och då undrar någon naturligtvis, hur lyder den versen?
Ja, det har lite mummel här fram. Ty så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son.
Precis.
För att världen inte ska gå under utan ha evigt liv.
Var den som tror på honom. Det räcker att tro på Jesus. Och det är viktigt att säga.
Ja. Ja, det var en bra början. En bra introduktion till vårt lilla frågesamtal här. Att Bibeln kan se olika ut var poängen. Och att det gäller att hitta hjärtat i texterna. Hitta vad är det Gud vill säga? Vad är det som skrevs från början? Bibeln är ju inte skriven ens på svenska från början, kan man börja med att säga. Så bara där har vi liksom en utmaning att se. Vad menade Bibeln när den skrevs från början och vad vill Gud säga till oss idag? Vad säger helig ande? Och det leder oss faktiskt in på första. Jag tänkte att du ska få första frågan, Roland, när du ändå har kommit igång här. Och då fick vi in en fråga på mail. Då en person frågar, hur ska jag egentligen läsa Bibeln? Mm. Hur ska man göra? Det kan ju vara väldigt svårt att veta. Hur börjar man? Vart läser man? När läser man? Hur gör man, Roland?
Jättebra fråga. Kanonbra fråga. Och självklart kan man ju läsa in flera saker. Men det jag tror är det viktigaste och poängen här. Hur ska jag kunna tillgodogöra mig Bibelns innehåll? Om man då tänker sig att man, den här boken, Bibeln, har jag aldrig läst för. Hur ska jag då göra för att kunna tillgodogöra mig vad Bibeln vill säga? Ja, för det första tror jag att man ska ha en översättning som något så när är modern. 1917 års översättning som jag fick från början. Och jag märker att det är många som har den hemma i bokhyllorna. Och någon kanske konfirmationsbibel, om man är lite mogen till åren, har man den här. Och så börjar man på att läsa och säger, jag fattar ingenting. Det är klart att när man läser det här som det står, den översättningen, i haven och så vidare. Men när moderna människor läser det så läser man naturligtvis I haven. Och det är inte lätt det här att tillgå. Därför menar jag, nummer ett, se till att du har en modern bibel. Har man aldrig läst förr så kan man börja med att läsa en parafras. Som ju är, med en parafras, alltså att det är innehållet, ja, summan av vad Bibeln vill säga i varje sammanhang.
Vill du ge ett exempel på en modern parafras så man vet vilken?
Ja, vad ska vi dra till med? Då måste man nästan läsa.
Den här som The Message till exempel.
Ja, du menar så.
Så man vet vad vi pratar om.
Precis.
Och Nya levande Bibeln är väl också
räknas till. Precis. Och Boken kallas en del.
Boken, precis.
Och då vill man ju bara säga så här att nu är det så fantastiskt bra. Jag sa att jag har många biblar i mobilen. Och det är helt fantastiskt att man kan läsa ur mobilen. Så man kan läsa när som helst. Om man har med sig mobilen vill säga. Och om man har den appen naturligtvis. Men den kostar ju ingenting, det är bara att skaffa den. Så kan man läsa. Sen vill jag bara ge ett tips så här. Att man börjar att läsa i Nya Testamentet. Det är min rekommendation. Nya Testamentet. Bibeln är uppdelad i två delar. Andra delen heter Nya Testamentet. Och där har vi evangelierna, de fyra evangelierna först. Man börjar läsa där. Och då tror jag, nu kanske det är andra här duktiga teologer som tycker man ska göra på ett annat sätt. Men jag säger hur jag tycker. Och hur jag brukar svara människor när man ställer den här frågan till mig. Jag brukar säga så här, börja i Nya Testamentet. Så kan man, vilka av evangelierna man börjar med, det är inte det viktigaste. Men någonstans där. Och så brukar jag säga så här att läs genom det. Exempelvis om man nu läser Johannes evangeliet eller Lukas evangeliet sånt där, eller Markus eller Matteus. Om jag känner, åh, det här var fantastiskt. Åh, vad bra det här var. Ja, men man kan läsa det flera gånger. Och någonstans tror jag viktigt, läs. Du kan läsa det här hur många gånger som helst. Ända så du känner, nej, nu är jag nyfiken på vad säger Bibeln mer. Och då läser jag vidare i Nya Testamentet. Och så kommer jag fram till Bibelns sista bok, Nya Testamentets bok, som är Johannes uppenbarelse. Jag fattar ingenting, tänker man, när man kommer dit. Och då vill jag säga så här, när man läser Johannes uppenbarelse som är en jättebra och viktig bok. Men har du aldrig läst Bibeln, var försiktig och gör tolkningar. För jag har hört hur många tolkningar som helst av uppenbarelseboken. Och därför känner jag precis när jag vill vara ödmjuk och säga, nej, jag förstår inte det här riktigt. Men framöver kanske jag fattar det här. Sen någon gång när man tänker att nej, men nu har jag läst Nya Testamentet, så nu känner jag det här, nu vill jag gå vidare. Då har vi de andra Gamla Testamentets goda böcker. Och då kanske min rekommendation är, kanske man ska börja läsa Psaltaren exempelvis. I Saltaren har man liksom allt. Den ligger ungefär mitt i Bibeln. Och vill man sen gå vidare kanske man kan läsa Jesaja, profeten Jesaja. För då upptäcker man att i Nya Testamentet så är det många, så många citat som kommer bland annat ifrån Jesaja. Och då får man med det lite grann. Och sen när man väl har läst vidare, om man läser, känner, nej, nu ska jag läsa Bibeln från början. Första Mosebok 1, i begynnelsen skapade Gud himmel och jorden var röd och så vidare. Jag tror inte att jag kan Bibeln utan till. Men när man läser där och så vidare, så kanske, åh vad spännande. Åh, första Mosebok, kanonspännande. Man kommer in där i andra Mosebok, åh det här är ju, åh vad spännande det här är. Kommer man in i tredje Mosebok, men det är ungefär som att tugga sandpapper. Alltså det, hur det kan vara första gången. Och när man kommer till, som det hette förr i världen, Numerus, alltså fjärde Mosebok med alla uppräkningar och konstiga lagar och allt. Och, kommer till krönikeböckerna med alla de här släktleden och alla de här uppräkningarna. Men då har jag gott tips. Vill ni ha tips? Det här är mitt tips. Alltså. Så här har jag praktiserat. Jag har också kört fast i Bibeln, läsningen. Och då har jag ett tips. Så här gör jag när jag kommer till de här goda ställena. Då försöker jag, nu ska jag vika x antal tid en dag. Eller så här, och plöja på bara. Och så bestämmer jag bara läsa, liksom råläsa om man får säga så. Och helt plötsligt, nu har jag passerat de här jobbiga sakerna. Och så kommer jag in på grönbetena igen. Och helt plötsligt märker jag, när jag då läser de här svåra sakerna. I alla fall när man läser det här kanske andra, tredje gången, så det här har jag aldrig sett. Och fantastiskt, mitt i det här släktregistret så finns det en fantastisk guldkorn. Så den är jättebra. Ungefär lite goda tips.
Bra tips. Verkligen. Och hur ska man, de här jättesvåra texterna då?
Mm.
När man kommer till dem, du sa man, ibland får man bara lyfta på hatten och tänka att vi, alltså är det ju med tron, att vi är trosbranschen, vi kommer aldrig förstå Gud helt. Gud är mysterium och det är en del av det. Men när man kommer till de här riktigt svåra texterna, har du något tips om mer än att bara lyfta på hatten?
Ja, men jag tror att, alltså det är så här, jag vågar ändå säga att jag är en gammal man som ni ser. Och därför, eftersom jag var kristen i många år, så har jag ändå läst igenom Bibeln x antal gånger. Det vet jag inte hur många jag läser. Men man läser ju några gånger. Och då får jag säga, hur många gånger man än läser Bibeln så helt plötsligt, tänk att jag aldrig har sett det här förr. Jag har aldrig sett det här. Har det verkligen stått så? Ja, därför Guds ord är levande liksom, och det kommer där. Och Guds ord är mat. Och det viktigaste är, precis som vi har sagt när vi har förberett det här, det är att man hittar Jesus i Bibeln. Det är lite grann viktigt. Men jag tänkte på en grej här. Daniel, en svår bok också. Spännande, det är här vi plockar de här söndagsskolhändelserna, Daniel i lejongropen och alla de här sakerna och de här killarna i ugnen och allt det här, och Gud gör mirakel. Alltså det är hur spännande som helst, men det finns mycket svårt i Daniels bok. Och i sista kapitlet säger Herren någonting till Daniel som jag vill läsa upp. Så här, det står alltså Daniels bok, det 12:e kapitlet, vers 4. Men du Daniel må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid. Många kommer att rannsaka den och insikten ska så växa till. Det är en bra sak. Det växer underförande. Och jag har bara fascinerats över, om vi tar profeten Jesaja exempelvis. kunde ta många andra exempel. Men profeten Jesaja, när han var där och Gud uppenbarade vad han skulle skriva ner. När han skrev Jesaja. Och Gud liksom visade honom de här profetsynerna. Och såg vad som har skett och skulle ske efter 1948. När Israel skulle vara utspritt över hela världen. Och skulle komma tillbaka och få till sitt land. Och då ser han i synen. Jag måste få resa mig upp. Då ser han i synen där. Åh, vad är det för någonting? Han såg alltså dagens flygplan. Och han, de kom där. Men hur ska jag beskriva det här, tänkte Jesaja. Och så skriver han där i Jesaja 60 exempelvis. De ska komma som duvor flygande på moln. Som duvor till sitt duvslag. Ja, det var ju det bästa sättet att kunna beskriva det här. Och vi vet inte allt än. Men det är en god bok. Och det är spännande att det finns ju de här svåra passagen. Men vad menar Gud med alla lagar och alltihop det här? Det släpper jag nu.
Ja, tack för det. Så vi tar med oss det. Det är en spännande bok. Man behöver tid. Och sen kan man också lägga till att det finns olika... Bibeln är skriven på olika sätt och i olika genrer. Vissa texter är brev som ska läsas, kanske som ett brev till en viss församling i en viss tid. Vissa texter har fullt med symboler som inte ska tolkas bokstavligt. Precis. Vissa texter är berättelser om människors liv som var som oss, att vi var fel. Ingen av oss är ju felfri. Och det ska det tolkas på ett visst sätt. Och ibland får man se att det är en människa som pratar i Bibeln. Och så har ibland vi tror att det är Gud som pratar. Och så får man se, men här är ju faktiskt den och den personen som pratar, och då är det inte kanske vad Gud ville, men vad den personen ville. Så det får man ha med sig också, att Bibeln är olika texter som behöver läsas på olika sätt. Snodde jag lite av ditt svar, du?
Jättebra. Nej,
du var, ja, vad bra. Ja, men kanon, det är spännande.
Där kan man inflika då, om man tar en sån bok som Jobb. En del tycker att Jobb är en jobbig bok. Det kan jag också tycka ibland. Så där, det med vad han fick igenom. Men där finns ju de här så kallade jobbsvänner som håller på att säga massa saker. Och ibland har jag varit med om, jag lyssnar på predikningar och så där. Och citerar man kanske, eller människor, ur vad alla de här vännerna säger. Som säger fantastiskt kloka saker. Och som säger, jobbsvänner säger detta till Jobb. Jag måste säga, jag har... Jag tror inte att i någon predikan har jag citerat de här så kallade vännerna. För det häftiga är ju att Gud, han sågar ju allt vad de här vännerna säger till under fotknölarna. Han säger de här, ni måste börja knä för Jobb och bara säga, ni är ute och cykla totalt med allt vad ni har sagt. Ungefär så, på svenska. Och det är ju en bra spännande dimension i Bibeln. Att det finns saker och ting som inte Guds önskan och tilltal.
Precis. Så det behöver vi ha med oss helt enkelt. Bra. Tack Roland. Ska vi gå vidare på
det tycker jag.
Nästa fråga till Robin.
Lycka till.
Lycka till. Och vi har fått in en del frågor, bakat ihop en del frågor till en fråga som du ska få svara på. Och det är många frågor som rör det här. Hur ska vi tänka kring främst gamla testamentets texter. Hur ska vi tänka kring alla de lagar och regler som finns där? Hur förhöll sig Israels folk? En fråga lyder till exempel att i tredje Mosebok så får folket mängder med regler och förhållningssätt att följa. Offer- och reningsprocedurer om man skulle straffas med döden. Och då undrar man hur såg det ut egentligen i Gamla testamentet? Höll Israels folk de här lagarna hela tiden? Gick de och stenade folk hit och dit, undrar den här personen. Men framförallt också en till fråga som rör det här med lagen. Hur ska vi se på de texterna som finns i, som också är Guds ord i Gamla testamentet, kring lag och så, som Robin eller Roland släppte och ger den till dig istället?
Tack för den frågan.
Den är god.
Är ni vakna förresten? Ja. Jag tror så här, när det gäller Gamla testamentet i stort och kanske lagen i synnerhet, så tror jag det är jätteviktigt att vi läser det med Jesus för ögonen. För det är så att hela Gamla testamentet pekar fram mot Jesus. Vi kan läsa i Lukas 24 om när Jesus möter Emmausvandrarna, några av lärjungarna som var ute och vandrade efter att Jesus hade dött, och de visste inte än att han hade uppstått. Och så började de samtala där om allt som har skett, och så står det att Jesus tar med dem på ett bibelstudie där han visar dem både hur Moseböckerna och profeterna och skrifterna talar om honom. Och det är ett bibelstudium man gärna hade varit med på och hört. Men att allting liksom pekar fram mot Jesus, tror jag är jätteviktigt att ha med sig. Och att det är först när vi läser det med Jesus för ögonen som det kan börja bli begripligt för oss. Och även då så kan det ibland vara minst sagt svårt att förstå vissa saker. Men jag tänker så här, att när lagen ges så är det ett steg i Guds frälsningsplan. Alltså Gud har haft en plan från syndafallet fram till Jesus som vi kan följa genom Gamla testamentet, hur han sätter det i verket. Och ett steg i det här är ju när Gud ger lagen. Och jag tänkte läsa bara kort från Romarbrevet 7. Från vers 13. När Paulus för ett resonemang om lagen så står det så här. Från vers 12 förresten läser jag. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Alltså någonstans tänker jag att när Gud ger Israels folk lagen, så är det för att uppenbara för att synden ska bli tydlig, för att visa att vi har ett behov av en frälsare. Gud sätter sin plan i verket för att bereda marken för Jesus, för att visa att vi klarar oss inte själva. Vi klarar inte av att leva upp till Guds standard i oss själva, och för att väcka det här ropet efter en frälsare. Och sen när Jesus kommer så ser vi hur han, som vi vet, han dör på korset för våra synder. Och det blir ett fullständigt paradigmskifte genom Jesu nåd. Där det inte längre är genom laggärningar som vi blir rättfärdiga, utan genom tro på Jesus, genom hans nåd. Galaterbrevet 3 säger att Kristus har tagit lagens förbannelser, att han har uppfyllt lagen, att lagens förbannelser, alltså de straff som utlovas för de som inte följer lagen i Gamla testamentet, det har Jesus tagit på sig. Det behöver inte vi längre frukta när vi står under Jesu nåd. Men de välsignelser som lovas till Abraham, de kommer alla hedna folk till del. Så därför när vi läser Gamla testamentet så kan vi tryggt veta att de förbannelserna som talas om, de har Jesus tagit. De välsignelserna som lovas får vi ta del av. Sen ser vi ju i Gamla testamentet ändå Guds hjärta på något sätt för vad som är rätt och fel. Och Jesus både uppfyller lagen men också skärper lagen. Han ser ju i bergspredikan så talar Jesus om att det handlar inte om yttre gärningar och göra sig eller så, utan det handlar om hjärtat, som egentligen är en ännu högre standard av vad som finns i vårt hjärta. Men på den här frågan då om huruvida Israels folk verkligen höll alla de här reglerna och allt detta, det är ju ganska det är ju ganska bestialiskt, vissa grejer, och den och den ska stenas och så vidare. Och jag tror det är just det här att synden framstår som synd i lagen. Och jag tror att du och jag, som vi som lever på något sätt i nådens tidsålder, vi lever med Jesu nåd, jag tror att det kan vara lätt för oss ibland att lite grann glömma bort att synden faktiskt är väldigt allvarlig. Synden är allvarlig, men vi lever under Guds nåd. Men synden är allvarlig, så pass allvarlig att Gud var tvungen att sända sin egen son för din och min skull. Och i Gamla testamentet så framgår det väldigt tydligt att synden är allvar. Men huruvida de följde detta, jag tror att de gjorde det till en början. Folket lovar inför Mose där på Sinai berg att allt vad Herren har befallt vill vi hålla. Så jag tror att det här fanns med i Israels folk. Sen kan vi ändå se genom Gamla testamentet hur de steg för steg faller bort, tänker jag, från detta. Många av profetböckerna handlar ju just om det, hur profeterna kallade Israels folk tillbaka. Att ni följer inte Gud, ni har glömt bort Gud. Ni måste omvända er, annars så kommer Gud ta bort sin hand av beskydd över er. vilket ju också sker när folket hamnar i fångenskap. När Josia, kung Josia, så hittar de ju lagboken i templet, och det verkar som att de helt glömt bort alla, hela Mose lag har varit borttappad i flera hundra år. Men samtidigt, när vi kommer in i Nya testamentet, så finns ändå tempelgudstjänsten kvar. Vi ser att de är igång liksom med offren i templet. När Jesus föds, så går Josef och Maria till templet för att offra två turturduvor som är föreskrivet i lagen. Så det finns ändå kvar. Men hur, i vilken utsträckning, kan vi nog bara spekulera om. Så.
Mm. Bra. Bra svar. En till fråga bara då, som du kan försöka besvara lite snabbt och enkelt sådär, som också rör det här med de texterna, hur vi ska förhålla. Det är en person som undrar: om Gud är densamme igår, idag och i evighet, hur kan han i lagen då liksom befalla att ni ska inte döda, liksom, ni ska inte dräpa, och sedan i till exempel Josua 8 uppmanar folket att utplåna staden Aj, skriver den här personen.
Staden Aj, ja. Den är, så heter staden.
Staden Aj. Ja. Aj, den heter, ja. Just det. Ja. Jag tänkte att det var lite så här, aj. Det gjorde ju, det var säkert inte så skönt. Men staden hette ju Aj.
Okej, ett snabbt och enkelt svar på den här
Gud
frågan.
Först befalla att man inte får döda, och sen så säga att gå ut och döda den här staden.
Ja. Jag tänker nog att när Gud ger budorden, så är det till Israels folk hur de ska leva och hur de ska förhålla sig till varandra. Att ni ska inte döda varandra. Men när Israel går ut i strid, så ser vi att Gud ändå står på Israels sida. Och det här är ju lite svårt för oss att ta till oss kanske, men någonstans så tycker jag man ser i ganska mycket att Gud har en plan. Och någonstans är den här frälsningsplanen en form av trestegsraket. Där Gud först kommer till Abraham och blir Abrahams Gud. Och egentligen bara Abraham och hans familj. Jag är Abrahams Gud. Med slutmålet att alla folk ska få komma till tro. Men det går från Abraham till ett folk. Israels Gud. Och det är Israels Gud. Med slutmålet att genom Jesus, att Guds frälsning ska komma alla folk till del. Men det finns som en slags trestegsraket. Där det går från en enda person till ett folkslag. Till alla människor. Och i den här situationen med staden Aj, så är Gud Israels Gud. Och han strider för Israel. På samma sätt som Gud strider för dig och mig idag. I de utmaningar vi står inför. I kanske den andliga kamp som vi kan stå i. Så är Gud på vår sida. Och att Gud faktiskt är på Israels sida. I Gamla testamentet. Och just som jag var inne på. Att detta, att synden faktiskt är allvarlig. Att synden får allvarliga konsekvenser. I Gamla testamentet. Och därför att en hel stad med ett främmande folk som inte känner Gud kan dömas till döden. Så när det är inga enkla texter.
Nej.
Detta.
Och det är ju i såna här texter får man också ha med sig en tillit till Gud och en tro på att vi vet att Gud är god. Det står att han är kärleksfull i allt han gör, att det bara finns ljus i Gud, att han är liksom godheten själv. Så när vi läser såna här texter som är liksom, det finns jätte... Jag berättade för dem, Robin och Roland här innan, att i veckan läste jag en text från Domarboken precis innan jag skulle sova och kände att det här var ingen bra godnattsaga. Det finns liksom verkligen grymheter rent ut sagt som liksom Guds folk gör och som olika Guds människor gör. Men att vi får på något sätt ha en tillit till att Gud är god. Vi vet inte vad hans plan var. Vi vet inte vad som hade hänt innan, efter. Vi vet inte vart de personerna befinner sig idag. Vi vet att Gud är god, att han älskar alla människor. Och det liksom kan vara ett naivt men enkelt svar på en sån fråga. Att vi får liksom ha tillit till att Gud är en god Gud som vill väl. Och att vi inte förstår, helt enkelt, för att han är Gud.
Ja. Jo, du sa det så jättebra. Men jag tror det är viktigt att understryka det här, att Jesus kom just för att uppfylla lagen. Så vi behöver ju inte uppfylla det här. Och han tog det här. Och sen i det här med plåga och död och allt. Det var ju inte så här att när människorna dödade varandra och det här AI eller AI, ett fantastiskt häftigt namn. Att Gud liksom står och småler i himlen. Yes, det fick de. Alltså, Gud han gråter ju över människornas ondska. Han led verkligen med det här. Men det var ju det här att liksom, den här konsekvensen av synden på sådd och skörd som kommer. Och då framstår Jesus ännu tydligare.
Jag tror så här också. Ibland så fastnar vi på olika texter och vissa frågor kan bli så stora att jag måste få förstå det här, annars så kan jag nästan inte tro. Men någonstans tänker jag så här att när vi har med Gud att göra, du och jag, så hör det på något sätt till sakens natur att vi kommer inte kunna förstå allting, därför att Gud är Gud. Och om vi kunde helt och hållet förstå och liksom placera honom i våran lilla låda, så vore han inte längre Gud. Och därför tror jag att du också behöver vara okej med att ibland kommer vi till en punkt där mitt förstånd tar slut och där jag får överlämna det åt honom. Och det står i Bibeln, i första Korinthierbrevet 13, att nu känner jag till en del, nu förstår jag till en del, men det kommer en dag där vi ska få känna helt och fullt. Och det i alla fall finner jag en vila i när jag inte förstår. Att min tro inte bygger på att allting hänger ihop, att jag förstår precis allting, utan min tro vilar i vad han har gjort i mitt liv, att jag fått möta honom. Det tror jag är en viktig ankare för vår tro, för mötet med honom mer än att jag har räknat ut allting. Så.
Och då skulle jag vilja läsa 5 Mosebok 29:29, som jag tycker är klockrent i det sammanhanget, precis vad du säger. Så här står det: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Och alltså, det finns mycket fördolt som tillhör Herren, men det som är uppenbart och klart, det ska vi syssla med.
Yes. Och det är det som är spännande att samtala om och ställa frågor kring. Tiden går fort, vi får ta den sista frågan. Vi har några mer frågor här, och du som inte fått svar på din fråga får gärna komma till oss. Ha en liten privat samtal sen. Vi svarar gärna och pratar om det helt enkelt. Men den sista frågan nu ska vi se så att jag läser den helt. Är nattvarden bara symbolisk? Är en fråga. Ska jag börja på den? Ja, nickar väldigt.
Ja. Nu var det så tyst. Så.
Nattvarden, Herrens måltid kallas det ofta. Det är ju när vi dukar upp ett bord här framme och delar bröd och vin med varandra. Och det gör vi för att Jesus, dagen innan han dör på korset, så liksom instiftar han den här måltiden och säger att det här ska ni göra till minne av mig tills jag kommer tillbaka. Och frågan här är då, är nattvarden bara symbolisk? Och det jag tror att den här personen menar är brödet och vinet, är det bara en symbol eller en rit vi gör, eller finns det någonting djupare? Och här finns det liksom för när Jesus instiftar det här så säger han att tag det här brödet är min kropp som offras för er. Tag och ät i minne av mig. Och då finns det liksom vissa inom kyrkofamiljen som har tolkat det som att det faktiskt blir att nattvarden, brödet och vinet, är Jesu kött och blod. Att det blir det. Och så finns det som våran tradition, som de flesta frikyrkor i alla fall, har tolkat som att det blir en symbol för, alltså när han säger tag och ät, detta är min kropp som offras för er, så menar Jesus att det är en symbol för hans kropp och hans blod i brödet och vinet. Men det, så på den här frågan skulle jag vilja svara både ja och nej. Är nattvarden symbolisk? Att ja, det är en symbol på Jesu kropp, men det är inte bara en symbol. För vi tror att när vi ber för brödet och vinet, och framförallt när du och jag tar emot det i tro, då händer det någonting med det beslutet. Det betyder inte att vi tror att brödbiten blir en köttbit. Men vi tror att när jag tar emot det i tro, då är det något mer än en brödbit. Så det är både ja och nej, att vi tror att då blir det ett steg i tro där vi får ta emot Jesu offer som det är. Och det är ihop med det här som vi har pratat om innan, med syndens allvar, att det står redan när människan bjuder in ondskan i världen, så har Gud sagt att om du äter av den här frukten så kommer du döden dö. Att Gud från början har sagt att det ligger ett allvar i synden. Det är därför som han instiftar de här offerlagarna med att någon måste dö. Det krävs ett offer. Och det är det Jesus gör på korset, och det är det han liksom syftar till när han instiftar nattvarden. Han säger att det här är min kropp som offras för er, så att ni ska slippa de här djuroffrena, de här reningsoffrena, de här olika lagarna som Gud har gett för att hans folk ska kunna komma till honom. Så nattvarden är, vi gör det på ett sätt i symbolisk handling, men vi gör det som en troshandling då vi verkligen får ta emot Jesus själv. Och jag vet inte hur ni, rent personligen så brukar jag liksom tänka att när jag håller den här brödbiten här, att jag verkligen har en bit av Jesus. Alltså jag har verkligen fått ta del av honom, och så får jag liksom tugga det i min mun och svälja det och få gå ner i min mage. Det blir så ett tydligt, konkret sätt att få ta emot Jesus och få söka oss närmare honom. Och jag tycker på ett sätt att det är så genialiskt att Gud väljer att ta något så liksom vardagligt som bröd och vin, som man drack ofta då till vardags. Idag kanske det hade varit tacos och måltidsdryck. Något som vi äter ofta. Alltså någonting, i alla tider kommer människor äta och dricka. Så då väljer Gud något så vardagligt att komma till oss med, att vi får ta det i vår hand, att vi får tugga det och svälja och få liksom del av Jesus i vår kropp. Så både ja och nej, det är en symbol för att vi får ta emot honom, men det blir i tro, det blir något mer än bara en brödbit och en liten alkoholfritt vin som vi har här. Vill ni tillägga något på det? Precis. Ja, det finns ju olika om det där, men det är precis brödet och det osyrade brödet och druvan.
Men jag tänker så här, vi ska avrunda. Ja. Jag skulle bara vilja säga att vi hoppas att vår ambition har varit att finna en röd tråd i det här samtalet, och att den röda tråden är Jesus. Jag hoppas ni ser den tråden. Och när vi talar om nattvarden, så tänk att du har fått ta emot och det som han har gjort för oss. Tänk att han har gjort det möjligt för dig och mig att få närma oss honom.
Precis.
Det är fantastiskt. Och det är vad vi vill den här, också den här söndagen, att du och jag ska få närma oss Jesus. Nu kanske jag tar din replik här. Men vi vill gå vidare här, tänker jag.
Ja.
Eller har du något som du verkligen känner att du måste få säga?
Nej, men jag bara känner det är rätt det här. Det är så jättemycket djup. Och vi skulle kunna stanna inför de här frågorna jättelänge. Exempelvis nattvarden skulle vi kunna prata om någon timme. Och bara ösa djupet i det med både vinet och bröd och så vidare. Men vi menar att vi inte gjort det. Vi har bara taget på ytan.
Och nu ska vi fortsätta att få ta emot av Jesus, få söka oss nära honom tillsammans. Vi kommer flytta till en sång, så ni kan komma upp. Vi kommer flytta till den här sången, och så kommer vi också ha tillfälle för förbön. Och vår bön den här veckan har varit mer av Jesus. Vi vill lära känna honom mer. Vi vill göra plats för honom i våra liv. Och det handlar också den här sången om, att få göra plats för Jesus.
Jag känner att Gud vill också ge en hälsning som ett tillägg till det ni har pratat om. Och det är att min nåd är dig nog. Och från Romarbrevet 5:20. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Och ibland är det ju så att han pekar på saker i våra liv. Han rannsakar oss. Och det är inte för att döma oss, utan det är av nåd. För att vi liksom ska känna att vi blir ännu mer lika honom. Och att vi kan följa honom ännu tydligare. Att vi kan bli använda mer utav honom. Och att vi också får lämna det som kanske ligger i det fördolda. För att kunna ge mer plats till Jesus. Precis som Robin sa här, att kunna liksom, ja, lämna vissa bitar och så bara få ta emot mer utav Jesus, som den här böneveckan handlar om. Och det handlar den här sången om, och den är på engelska. Och den heter Gracefully Broken. Att man kan känna sig i brösten, men det är liksom det är av nåd. Han bara kommer och ger nådeströmmar genom en, och han formar oss. Och det är bara av hans kärlek. Och vi får bara lämna det som är jobbigt och det som kan vara tungt. Så får vi lämna det och så får han bara fylla på med sin kraft och sin nåd.